Jag har som överskrift fredsbudbärare eller fridsbudbärare. Och jag vill nämna några nyheter, den senaste som avslutade, kan man säga, förra året, 2015. Jag har redan nämnt lite om Agenda 21. Jag har ju skrivit om det i Olins funderingar ett par gånger. Det kommer ju mer och mer information. Men det är ju det som vi nu har kommit in i helt. För man skulle genomdriva det med kraft från 1 januari 2016. Agenda 2030 har alltså sin grund i det som den egentliga agendan kallas Agenda 21 i FN. Vi kallas ju världsmedborgare numera och ingår i den globala planen. Det handlar om världsherravälde och en världsregering som troligen redan har tagit form, även om det inte sägs högt. Medan individens rättigheter och friheter dras åt och minskas mer och mer. Allt för att rädda planeten, som man säger. Och det är ju det som står om i Daniels bok 7 och 23. Det fjärde vilddjuret betyder att ett fjärde rike ska uppstå på jorden. Ett som är olikt alla de andra rikena. Det ska uppsluka hela jorden och trampa ner och krossa den. Det vill säga de som inte böjer sig frivilligt blir krossade. Kontroll och maktcentralisering. Nu finns det ju självklart i hela den agendan positiva saker. Bra beslut. Men det finns också, så att säga, en dold agenda i allt det här som vi ser, vart det leder, det som Bibeln har förutsagt och varnat för. Citat på EUs egen hemsida om Agenda 21 kan man läsa: en stark ram för övervakning, ansvar och översyn bör ingå som en integrerad del i agendan för tiden efter 2015. En milstolpe, kunde vi läsa för ett tag sedan. Världen samlas kring historiskt klimatavtal i Paris. Medan andra som är insatta hävdar klimatet används för att genomdriva ett nytt ekonomiskt system. Världsskatt talas om. Det diskuterades redan 2012 och säkert innan det i FN. Men då var det uppe på agendan där. Och det kommer, det har man beslutat om. Jag sökte för ett tag sedan på YouTube om Agenda 21, där kan man hitta en hel del. Och jag var inne och lyssnade på en aktivist, amerikanska, som har skrivit boken Bakom den gröna masken. Jag såg att Rune på sin senaste hörna hade bilden av hennes bok, tror jag. Jag blev förvånad, jag vet inte, hon kanske är jättekänd. Jag kände inte till henne innan jag hittade henne på YouTube. I Amerika skulle jag tro att hon är känd. Och jag tar bara några korta citat här. Hon säger så här: många politiker har redan skrivit under agendan fast de inte talar om det. De har rätt att begränsa dig precis som de vill för att rädda planeten. Du ger upp dina rättigheter, din frihet, för FN tar över sakta men säkert. Hon sa 2011 att det här kommer att leda till att du kommer vara tvungen att visa ditt ID för att gå på ett tåg eller en buss. Och det är intressant när vi ser vad som händer idag med flyktingar, immigranter. Är det bara början på den här kontrollen? Allt för att skapa en totalitär stat, världsstat, som hon säger. Ni, säger hon till amerikanerna, har blivit manipulerade till ett annat EU och sedan till en världsregering. Du behöver inte undra vartåt det går. Detta är vart det går och det är på god väg. Agendan påverkar varenda del av ditt liv. Hon citerade en annan person som talar om hur går det med kyrkorna. Ja, kyrkor ska foga sig efter modellen eller försvinna. Så vill jag också göra en liten påminnelse här om Rick Warrens trebenta stol, som är ju en modell som han hämtade från företagsgören och globalisten Peter Drucker. Och den handlar om att ena politik, ena ekonomi och ena religion. Så det är bra att veta. Vad han sysslar med, det är likhetstecken med Agenda 21. Eller Agenda 2030. Nu vill jag ta några positiva, goda nyheter. Och detta är ganska häpnadsväckande. Nyheter från december. innan vi kommer att läsa i Jesaja 33. Vi kunde läsa 2 december i dagstidningar, alla tidningar. Och det har varit en världsnyhet. Ett lersigill av kung Hiskia från 700-talet före Kristus har hittats av arkeologer vid muren runt Tempelberget i Jerusalem. Kan det vara profetiskt? Ja, det kan faktiskt vara det om vi läser om Hiskia och hans liv. Det är i alla fall en bra påminnelse om en person som förtröstar på Gud och vad han gjorde. Israel Today skrev 12 december förra månaden då. Yeshua, eller Jesus, fick huvudrubriker i Israel. Den näst största internetportalen i Israel sätter hebreisktalande vittnesbörd om Jesus på sin första sida. Och 95% av israelerna är anslutna till internet varje dag, hela dagen. Det här var hemsidan One for Israel. Har ni inte varit inne på den så gå in där och förstår ni engelska så lyssna på alla vittnesbörd. Där finns på engelska judar som berättar om hur de har funnit Yeshua, Jesus som sin messias. Helt underbara vittnesbörd. Den 24 december då skrev Israel Today så här. Ortodoxa rabbiner tar hem Jesus till julen. Eller vid jultid. Kanske man ska översätta. Mer än 25 framstående rabbiner från Israel och utomlands har gjort ett uttalande där de kräver en förnyad syn på Jesus, kristna och Nya testamentets tro. De skäms inte för att upphöja Jesu namn och välkomna snickaren från Nasaret tillbaka till den judiska follan. Vad vi nu bevittnar är upplösningen av 2000 år av judiskt bortstötande och fientlighet mot Jesus. Ett mirakel som inte går att värdera. Så detta skriver Israel till dig. Judarnas vägran att ta emot Jesus närmar sig sakta men säkert sitt slut. När allt fler prestigefyllda ortodoxa rabbiner välkomnar Jesus tillbaka. 2000 år av kristen antisemitism, korståg, inkvisition och förintelsen kan inte hindra att Betlehemsstjärnan stiger igen i Israel. Den uppmaning av dessa framstående rabbiner att omfamna de kristna som bröder och systrar är inget mindre än ett under. Alltså det här är profetiska nyheter av sällan skådat slag. Det är Guds löften. Profetierna i Bibeln som går i bokstavlig uppfyllelse. Och jag kan säga att jag bodde i Israel sammanlagt 6,5 år på 80-talet. Jag vet hur det såg ut då. Det är så mycket som har hänt. Det fanns några enstaka messianska grupper. Jesus troende judar. Idag finns det överallt och man säger de växer upp som svampar i jorden. I Israel. Och det händer bland judarna. Och det här är tidstecken. Helt underbart. Vi ska läsa om fredsbudbärarna. I Jesaja 33 och från vers 1. Ve dig, du ödeläggare. Betyder också du som förtrycker. Du som härjar. Som själv har gått fri från ödeläggelse. Ve dig, du plundrare. Agerar i hemlighet som är förrädisk och falsk, betyder ordet. Som själv har undgått att bli plundrad. När du har slutat att ödelägga eller när du har fyllt ditt mått att fördärva, ska du själv ödeläggas. När du har upphört att plundra, ska du själv plundras. Herre, var oss nådig, vi väntar på dig. Bli du vår arm var morgon. Vår frälsning, hebreiska ordet Yeshua i gamla testamentet. Överallt där det står frälsning vet ni, det står det Yeshua eller Jesus. Bliv du vår frälsning, Jesus, i nödens tid. Bliv vår arm, vad är arm? Ja, det handlar om stöd och hjälp. Den man litar på, den man lutar sig på eller mot. För det väldiga dånet flyr folken. Inför ditt majestät skingras folkslagen. Det här är en beskrivning av det som sker när Jesus kommer tillbaka. när arméer har samlats mot Israel och det Bibeln kallar Harmageddon. De som förlitar sig på människor då har gjort kött sig till arm, som det står på en del ställen. Alltså att lita på människor istället för Gud. Flyr och försöker gömma sig. Vad är det som styrker och vägleder i nödens tid? Jo, det är sann kunskap om Gud och hans vägar. Att vi känner honom och att vi känner igen honom. Vi känner Jesus personligen. Det är det det handlar om. Lyssna inte på påven. Han ljuger. Han säger att det är farligt och en personlig tro på Jesus. Det har vi nämnt tidigare. Jesus säger till dem som inte känner honom, gå bort ifrån mig. Det är de som inte har en personlig relation med Jesus. Det är precis tvärt emot vad påven har sagt. Vem är ödeläggaren? Ja, ödeläggaren här, det var Sanerib, kungen i Assyrien. Som intog land efter land efter land. Ett världsrike, ett globalt rike. Med framgång. En världsledare var han. En despot. En antikrist, alltså en förebild på kommande antikrister och den sista antikrist. En maktmänniska. Och en antikrist kan ju vara både en politisk och en religiös antikrist. Jag skrev lite om det i den senaste, tror jag det var, Molins fundering. Och vi vet att Gud tillåter sådana att få makt. Därför att det visar på människans val, helt enkelt, emot, i uppror mot Guds messias. Så det här är ju alltså förebild på ändens tid. Det är en dubbel bild i Jesaja. Vid den här tiden var Hiskia kung. Han som man nu, för en månad sedan, hittade tecken ifrån. Ett lersigill. Alltså ett avtryck från kung Hiskias eget sigill. Påminnelse om den här tiden. Vad som hände. Vi fortsätter vers 5. Upphöjd är Herren, ty han bor i höjden. Han uppfyller Sion med rätt och rättfärdighet. Han ska vara din framtids säkra grund. Rik på frälsning, vishet och kunskap. Herrens fruktan, eller Guds fruktan, ska vara Sions skatt. Det är sann rikedom det. Det är inte pengar och materiellt. Guds fruktan, det är rikedom. Hör. Deras hjältar klagar där ute. Fredsbudbärarna gråter bittert. Vägarna är öde. De är förödda, ödelagda, skövlade, stenade, betyder ordet. Ingen går mer på stigarna. Han bryter förbund. Han föraktar städer. Han tar ingen hänsyn till människor. Han bryter förbund. Det vet vi vad som står i Daniels bok, va? Vad Daniel profeterar om antikrist. Mitt i fredsförbundet kommer han att bryta förbundet. Landet sörjer och försmäktar. Libanon blyks och tynar bort. Saron har blivit till en ödemark. Basans och Karmels skogar fäller sina löv. Med andra ord, det blomstrande har vissnat. Kärleken har kallnat. Drömmen, alla fantastiska planer. Den globala världsplanen har krossats. Både människor, djur och natur far illa. Guds föraktens och syndens mått är fyllt. Nu vill jag stå upp, säger Herren. Nu vill jag resa mig upp. Nu vill jag visa min höghet. Med halm går ni havande och ni föder strå. Er ande är en eld som kommer att förtära er. Ödemark, ödsligt, dött, kallt. Jag kommer inte läsa de verserna, men du kan läsa själv i Jesaja 35. Skillnaden när öknen och ödemarken ska blomstra. När Jesus kommer får allting liv. Fredsbudbärarna gråter. Vad är halm? Ja, vi läser igen i första Korinthierbrevet 3. Ni vet att bygga, när anden får bygga våra liv. Med guld och silver och ädla stenar. Det är ett evighetsvärde. Det visar det som har mening och som har värde inför Gud. Det var Jesus och den heliga ande gör i våra liv. Och genom oss. Men den som bygger i köttet. Den bygger halm och strå. Det brinner. Det har inget värde. Det kan inte bestå. Det kommer att försvinna. Det är när jaget är i centrum. Köttet, själviska ambitioner är drivkraften och inte Guds ande. Jeremia 23 och 28 beskrivs också falska drömmar och falska förutsägelser, profetier, även i Guds namn, som halm, värdelöst. Och här handlade det om Jeremia. Det handlade om rikedom och framgång, materiellt, med andra ord Baalsdyrkan. Halm. Vad var det problemet var? Man försöker nå allt det som människor normalt vill ha. Världsfred, kärlek, enhet, gemenskap, rättvisa, jämställdhet, godhet. Men utan att erkänna det som gör detta omöjligt. Synden, syndanaturen, som är fientligheten mot Gud. Som har gjort oss människor själviska och giriga och onda på många sätt. Vi kan ta en jämförelse bara kort. I Jesaja bok. För det är väldigt intressant. Jesaja beskriver Messias. Dels som den lidande tjänaren. Dels som den mäktige kungen. Det här har i alla tider varit ett problem för judarna och för rabbiner. En del har till och med sagt att det måste handla om två olika personer. Många gånger har man hoppat över Jesaja 53. Där Jesaja fick beskriva Golgata. Men det är just idag, när vi läser om judar som tar emot Jesus som Messias. Det är väldigt många som gör det tack vare att de läser Jesaja 53. Och de förstår, ja men det här handlar ju om honom. Det handlar ju om Jesus. Det här är ju Yeshua. När Israel väntar på Messias. Man var desperatare i Israel när Jesus föddes. Då väntar man ju just på kungen. En politisk eller politisk religiös ledare som skulle befria dem från yttre fiender, från romarna. Från ockupationen. Därför kände man inte igen honom. När han kom som en ringa tjänare för att ge sitt liv. Det Jesus kom för, det var ju för att ta bort den inre fienden först. Synden. Och befria sitt folk. Då, när vi har Jesu frid i våra hjärtan, då kan det bli en yttre fred. Men annars blir det ingen fred. Därför gråter, läser vi, fredsbudbärarna bittert. Planen gick om intet. Shalom, ordet på hebreiska, det betyder bland annat frid eller helhet. På grekiska, eirene, det är ordet för frid. Frid, inre trygghet, harmoni. Och det beskrivs att förena eller binda samman det som varit separerat. Och det förstår vi ju då att det handlar om evangeliet som gör att vi återfår gemenskapen med Gud. Och då är det ganska intressant om vi vet vad diabolos, eller djävul, som ordet betyder, också betyder anklagare, förtalare eller splittrare. Och det betyder den som kastar sig mellan två för att skilja dem åt. Det är vad djävulen gör. Jag tror inte han bryr sig så mycket om vi är sjuka eller friska, fattiga eller rika eller vad vi är. Det han vill är att med varje medel skilja oss från Gud. Locka oss bort ifrån Herren. Förstöra gemenskapen vi har med honom. Jesaja profeterar i 57 kapitlet. Det finns ingen frid för det ogudaktiga, säger min Gud. Men Jesus sa till sina lärjungar, och det gäller ju i alla tider. Frid lämnar efter mig åt er. Johannes 14 och 27. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. Vad är det för frid som världen ger? Vad är det för frid som man kan till och med uppleva i New Age? Eller i andra okulta, orena sammanhang? Ja, det är ju ingen äkta frid. Det är en falsk frid som förr eller senare visar sig vara någonting helt annat. Därför säger Jesus att han ger en annan frid. För hans frid, den är äkta. Den är sann. Ni har hört att jag har sagt det, jag går bort och jag kommer till er igen. sa Jesus. Om ni älskade mig skulle ni glädjas över att jag går till Fadern. Ty Fadern är större än jag. Fadern är större. Ja. Därför att i den ställningen och i den omständigheten som sonen befann sig i som människa var Fadern större. Och då kan vi läsa också vad Jesus säger i Johannes 17, vers 4. Jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra. Fader, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till. Förstår ni skillnaden? Jesus han får tillbaka den härligheten när han återvänder till himlen. Och det är den härligheten han ska komma tillbaka. Så hur får Israel och hela världen fred? Ja, det får man genom det som evangeliet handlar om. Som Petrus sa i Apostlagärningarna 10:36. Detta är det ord som Gud sände till Israels folk när han förkunnade frid genom Jesus Kristus, han som är allas herre. Här predikar Petrus för hedningarna. Vad var då denne Sanherib som var kungen i Assyrien, dåtidens antikrist kan man säga? Vad var hans budskap? Ja, först och främst la han skatt på folket, så gjorde man ju i världsriken. Han blandade sanning och lögn. Vem litar du på som vågade sätta upp mot mig? Sa han till, hälste han till kung Hiskia. Gör upp i godo med mig, så ska ni få trygghet och frihet. Jag ska föra er till ett land som är likt ert eget. Med andra ord en falsk kopia av allt det Gud har lovat, eller hur? Ni ska få leva och inte dö. Men hör inte på Hiskia, för han vill förleda er när han säger Herren ska rädda oss. Han, Sanherib, försöker att locka till kompromiss och till avfall. Men lära som är lik sanningen. Är likt äkta. Men det leder till att sanning blir lögn och lögn blir sanning. Vi kanske känner igen det här idag. För alla de där fantastiska drömmarna som är så förföriska för människor. För det är egentligen det människan, många människor längtar efter. Ett fredsrike på jorden. Rättvisa, jämställdhet. Allt detta. Det är ju egentligen det vi brukar kalla för tusenårsriket i Bibeln. Eller det som är Jesu fridsrike. Som aldrig går att åstadkomma utan honom. Som är fridsförsten. Det här är ju vad man lockar med. Men ni måste acceptera alla slags gudar och alla religioner. Säger man i globalismen. Sanherib, han upphöjde sig också själv över alla gudar. Han sa så här, det här kan man faktiskt läsa om i Jesaja bok. För Jesaja levde under den här tiden och profeterade. Men också i andra konungaboken, 18 till exempel, också i krönikeboken. Men andra konungaboken 18 och vers 30. Där säger Sanherib. Låt inte Hiskia få er att förtrösta på Herren när han säger, Herren skall förvisso rädda oss. Och denna stad ska inte ges i den assyriske kungens hand. Vers 35. Vilken bland alla andra länders alla gudar har kunnat rädda sitt land ur min hand? Skulle då Herren kunna rädda Jerusalem ur min hand? Ja, det var sant. För Sanherib hade verkligen intagit alla andra länder. Land efter land efter land. Därför att de hade ju inga riktiga gudar. Man tillbar avgudar som inte kunde beskydda dem från världsriket. Sanherib drog sig alltså inte för att håna Israels Gud. Han pressade folket. Jag tror att vi kan höra det där ekot idag. Kommer att få höra om inte annat. Om hela världen får fred. Genom denna nya agendan. Genom den nya världsordningen. Vilka tror då ni att ni är? Hur skulle ni klara er? Det här som jag läste hände i sydriket Juda. I nordriket Israel. Där hade världsriket och Sanherib redan intaget. 722 före Kristus, inte så många år innan. Och vi får förklaringen i vers 12. I andra konungabok 18. Detta skedde därför att de inte lyssnade till Herren sin Guds röst. utan bröt mot hans förbund och varken ville lyssna eller göra allt det som Herren tjänare Mose hade befallt. Man hade alltså ingen kraft att stå emot därför att man inte ville lyssna på Herren. Det finns ingen möjlighet att stå emot en antikristlig världsmakt utan Guds ande. Och vers 13. I kung Hiskias 14:e regeringsår drog Sanerib, kungen i Assyrien, upp och angrep alla befästa städer i Juda, alltså sydriket, och intog den. Nu var alltså Jerusalem omringat. Juda var belägrat. Jerusalem, där Gud hade fäst sitt namn, där Guds folk fanns, kvarlevan. Då kommer vi till fridsbudbärarna. Jesaja beskriver dem så här i Jesaja 52:7. Hur ljuvlig är inte glädjebudbärarnas fotsteg som kommer över bergen och förkunnar frid, bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning. Alltså de förkunnar Jesus, Yeshua, och säger till Sion, din Gud är konung. Det är många som undrar, hur ska vi förhålla oss till sånt här? Till en antikristlig världsordning. En gudsfientlig agenda. Hur ska vi som kristna förhålla oss till det här? Ja, vi har många exempel i Bibeln. Vi har förebilder. Hiskia, kung Hiskia. Ska ta lite om honom här. Han är en sån förebild. Man respekterar de lagar och beslut som finns. Man betalar den skatt som alla måste betala. Gränsen går när det gör intrång på tron. Och vi ser hur man handlar. Vi ser också Daniel. Hur han, vilken respekt han visar. Jag liksom får en liten tankeställare ibland. För man kan bli väldigt upprörd om man ser att det här är falskt. De är inte ärliga. Vi vet vad det är för liksom motiv och vad man håller på med. Bakom, man kan bli väldigt upprörd. Samtidigt måste vi påminna oss om, det är så här man handlar. Man respekterar samtidigt, men man kompromissar inte med sin tro. Hiskia gjorde en liten kompromiss, jag kommer nämna det snabbt bara. Hiskia betyder styrka hos Herren, namnet. Och kung Hiskia var bara 25 år när han blev kung. Han gjorde otroliga saker i Juda. Han rena och helga templet. Han återinförde allt som Gud hade sagt. Han slog sönder avgudabilder. Det måste ju ha känts bra. Och högg ner Aseran. Han krossade Aseran. Vad var Aseran? Jo, det var modergudinnan. Det var en bild, en staty på himlens drottning. Det måste kännas skönt att krossa. Han krossade till och med kopparormen, den som Mose hade satt upp i öknen, ni vet. Den var ju bara en förebild. Men den hade man ju då börjat tillbe. Det som är förebilder ska inte tillbes. Eller hur? Vi firar nattvard till påminna oss om vad Jesus har gjort. Brödet och vinet är inte till för att tillbedjas i sig. Jag tror Hiskia hade kastat det också. I så fall på sophögen, om man får vara ärlig. Det är förebilder. Det är Jesus vi tillber. Ingen falsk evkaristi. Det står så här om Hiskia. I andra konungaboken 18:5. Hiskia förtröstade på Herren Israels Gud. Ingen var honom lik. Bland alla judar kungar efter honom. Inte heller bland dem som varit före honom. Han höll sig till Herren och vek inte av från honom. Utan höll de bud som Herren hade gett Mose. Men hur skulle det nu gå för Hiskia? Ja, pressen ökar. Skatter då, som jag sa, på landet. Han måste betala. Trycket ökar. Nu gör han, det står inte att det är ett misstag, men jag tror att det är ett misstag. Han börjar nämligen bryta ner av guldet för att betala skatten. Guldet på dörrar och dörrposter i templet. Det här tror jag inte var Guds vilja. Och jag tror att det till och med kanske var en liten kompromiss där. Därför att om man slår upp orden här i hebreiska så betyder ordet för dörrpost kan också översättas pelare eller sanning. Står för sanning, omena. Ordet aman, som betyder tro på hebreiska, kommer härifrån. Kompromissa med tron, kompromissa med sanningen. Och det är ju därför som också Paulus skriver den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval. Det visar sig att det där ledde inte till någonting. För det var inte det egentligen som den här antikristen var ute efter. Han var ute efter att få makt och lägga folket under sig. Få dem att lämna och överge sin Gud, Israels Gud. Det var hans mål. Så pressen ökar på kung Hiskia, på folket i Juda. De var omringade av fiender. Vad gör man då? Man vänder sig uppåt. Det var vad Hiskia gjorde. Han gick upp till Herrens hus och bredde ut hotbrevet som han nu hade fått inför Herrens ansikte, läser vi. Han fick ett hotbrev. Där såg allt vad som skulle hända. Och så bad han. Och det är det som vi kan läsa om både i Konungaboken, Krönikeboken och i Jesaja-bok. Hur Hiskia ropar till himlens Gud. Han ber. Han sänder bud till profeten Jesaja. Jesaja får budskap ifrån Herren. Profetier som är lika aktuella idag för oss. Här i vår tid. Så sänder Gud genom profeten Jesaja uppmuntran. Tro. Håll fast. Och han ger löften. Detta är det ord som Herren talat om honom. Hon föraktar dig och hånar dig, jungfrun, dottern Sion. Hon skakar på huvudet åt dig, dottern Jerusalem. Vem har du smädat och härdat? Mot vem har du upphävt din röst och högmodigt lyft upp dina ögon? Jo, mot Israels helige. För ni vet, när man är i förbund, i tron på Jesus är man i förbund med Gud. Då blir dina fiender Guds fiender. Så vart det här. Men så kommer nytt bud från profeten Jesaja. Ty från Jerusalem ska en kvarleva gå ut. De räddade från Sions berg. Herrens nitälskan eller passionerade kärlek ska göra detta. Därför säger Herren så om kungen i Assyrien. Han ska inte komma in i denna stad eller skjuta någon pil dit in. Så stred Gud på ett övernaturligt sätt för sitt folk och rädda dem. Men det hände någonting mer som vi läser om i Jesaja 33, vers 14. I Juda, när kampen ökade. Det står, syndarna i Sion blev förskräckta. Bävan griper du gudlösa eller hycklarna. Då säger de, vem av oss kan härda ut vid en förtärande eld? Vem av oss kan bo vid en evig glöd? När uppenbarelsens ande, Guds ande, kommer mäktigt och avslöjar synden. Det finns två val. Man vänder om och gör upp inför Gud. Eller man flyr. För man står inte ut. Det var vad som hände här. Vem av oss kan bo vid en evig glöd? Sanningens ande. Man står inte ut. Svaret kommer i nästa vers. Den som vandrar i rättfärdighet och talar vad rätt är. Den som gör upp. Den som har vänt sig till honom, till Jesus. Bett om förlåtelse och bekänt. Gjort allting klart. Och sen fortsätter verserna här att beskriva att man inte, det är den som inte söker det som är meningslöst. Och inte har sin glädje i orättfärdigheten. Jag säger det här med andra ord nu. Men man kan säga att det är det handlar om. Att inte söka ära från människor. Han, hon ska bo på höjderna, på klippfästen. Samma ord som ordet sela, som beskriver uppståndelseklippan i öknen. När Moses slog av misstag. Uppståndelsen, uppståndelsekraften, fötterna på klippan Jesus. Klippfästen ska vara hans värn, Jesu försoning. Sitt bröd, alltså Guds ord, ska han få, vatten, heligande. Ska aldrig fattas honom eller henne. En kung i sin skönhet ska dina ögon se. De ska blicka ut över ett vidsträckt land. Eller ett land långt borta. Himlen, med andra ord. Den himmelska visionen. Då ska ditt hjärta tänka tillbaka på förskräckelsens tid. Terrorns tid. Var är nu skrivarna? Var är skatteindrivarna? Var är de som räknade tornen? Kontroll, kontroll, kontroll. Kontrollen har nu upphört. Sista versen. Vad är fridsbudbärarnas styrka? Det står så här. Och ingen av invånarna ska säga, jag är svag. Folket som bor där har fått sin synd förlåten. Det är styrkan. Jesus visar sin styrka i de svaga. Och vi vet att Jesus sa till sitt folk, till judarna. Härefter ska ni inte se mig. Förrän ni säger, välsignad är han som kommer i Herrens namn. När hela världen reser sig ett uppror idag, precis som då, emot Guds Messias, då pågår ett uppvaknande bland judarna. Evangeliet går ut, muslimer blir frälsta, andra i andra religioner, där vi minst anar, gör Gud under, frälser människor. Profetierna går i uppfyllelse. Kung Hiskias lersigill hittas idag, i vår tid, från den här tiden. Visst är det spännande, som påminner oss om vad Hiskia gjorde i den situationen som vi mycket troligen kommer att befinna oss i. Vi vet inte tiden, det vet bara Gud. Men vi ska ju alltid leva redo. Jag tror att nu kan vi räta på oss och lyfta våra huvuden, som Jesus sa. För vår förlossning nalkas. Jesus kommer snart. Fridsfursten kommer snart. Amen.